Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Välkomna till filmpodden Håller den, podden där vi tittar på en gammal film vi gillade förut och bestämmer oss för om det fortfarande håller. Till Martin Soneby, här är Erik Boström.
I'm a fan of man!
Och Fanny Agazzi. Och Ola Aurell.
Call me dad.
Vi har sett The Devil's Advocate med från 97 med Al Pacino, Keanu Reeves och Charlize Theron. Några till va?
Fast mest Al Pacino va?
Ja, det här är väl en mycket, sån ja. Nu ska vi casha in på Al Pacino. Vid det är sent 90-tal. Han har gjort Heat. Han har gjort några andra liksom, En kvinnas doft. Han lever på sitt Al Pacino 90-tal.
Verkligen.
Och sen ska vi liksom
ska vi vaddera in honom i Keanu Reeves.
Ja, precis.
Så att inte publiken liksom får den för mycket resa.
Vi projicerar honom på Keanu Reeves.
På en deg av Keanu Reeves.
Keanu Reeves är ju egentligen bara en deg.
Al Pacino är liksom fyllningen. Keanu Reeves är deg.
Vi har pratat mycket om det, att Keanu Reeves är så karaktärslös att man kan projicera vad som helst på honom. Ett perfekt filmstjärna.
Alltså, jag har tänkt förut att jag köpt den liksom, att jo, men det går bra, men i den här filmen så börjar jag känna som du med Brad Pitt liksom, att hur många chanser fick han?
Ja, minst 10.
Hur fick han hålla på?
Ja, snygg.
Snygg.
Ja, men det kan inte räcka. Han kan inte vara den enda snygga killen i Kalifornien som kan läsa vad som står på ett papper.
Nej.
Så snygg. Jag menar, Brad Pitt har ju ändå Fight Club-kroppen ett tag.
Ja, men liksom. han har något extra också.
Han kom upp där med Thelma Louise.
Ja.
De var såhär, honom ska vi ha. Han där ett 100 miljoner dollar rakt in på kontot.
Ja, men det roliga med Brad Pitt är att han kom ju in som en hunk. Och Keanu Reeves kom in som Ted.
Jag tänkte precis säga det. Han kom in som en rolig dude. Ja. Som en goofy tonåring.
Ja, just det. Men där, det blev någon typ av transformation där med honom 91. Precis samma som med Brad Pitt. Brad Pitt gjorde en liten roll i Thelma Louise. Exploderade. Ja. Rakt ut i stratosfären. Ja. Keanu Reeves, 91, Point Break.
Ja.
Exploderade också.
Det kanske var Catherine Bigelows förtjänst med Point Break, att han fick alla chanser, för han hade den där våta looken i folks mindset. Jag är för övrigt väldigt tacksam för det, för då har vi dagens Keanu Reeves.
Vad ska vi med
Twitter,
den till?
Eller?
Men han är ju underbar.
Ja, men hade vi inte kunnat ha en annan? Alltså i en alternativ värld, alltså, där jag ersätter honom med något
alltså,
annan.
Alltså jag gillar ju Keanu Reeves, men måste han göra film? Kan han inte göra något annat?
Ja, men han kan väl jättegärna vara och lite skön och bli memes till ensamma killar. Men han kanske, det kanske kunde ha blivit bättre filmer än.
Alltså men jag tycker han gör de filmerna han förtjänar. Han får göra så här, 17 John Wick. Och då vet vi vart vi har honom.
Ja, jo, det är klart.
Behöver man behöver inte åka till Skövde om man inte vill uppleva Skövde. Man behöver inte se Keanu Reeves. Han dyker inte upp. Det är det. Han är inte mainstream på det sättet.
Nej, men John Wick-filmer har ju alltid...
Man fick ju Skövde uppkört i facet ett tag där. Så att säga.
Ja, men det är en viss typ av så här John Wick-filmer. Där har de ju alltid haft lite kackiga så här Steven Seagal och ännu värre personer som har gjort dem. Chuck Norris. Så då är det ju ingen fara. Men att spela drama när man är Keanu Reeves, som i det här fallet.
Jag har en kompis. Jag bodde återigen när jag bodde i Tokyo. Lärde känna en kanadensisk tjej faktiskt. Från Toronto. Keanu Reeves är från Toronto. hon hade sett Keanu Reeves spela Shakespeare in the Park.
Ja, men det har du sagt någon gång.
Ja, jag kan inte berätta
det. Kan inte vara bra.
Nej,
det var ju tydligen vedervärdigt.
Men den här filmen känns ju så. Det är ju inte Shakespeare, men det är ändå så där. Nu ska vi göra en riktig film här.
Mm.
Och det är ju inte bra.
Nej, jag tycker så här, hur mycket vi än pissar på Keanu Reeves så tycker jag faktiskt, nej, vi kan komma till det, men jag tycker att det här är inte dåligt faktiskt.
Alltså det finns hans insats.
Ja, alltså det finns, jag tycker att det finns bra saker. Jag kommer till det senare. Ja,
jag tycker också att det svajar. Det finns stunder där ni är not fucking guilty, som inte är det bästa han har gjort liksom i skådespelarmaner. Men det finns också grejer som han överraskar för att vara Keanu Reeves, tycker jag.
Absolut, men ska man ha den ingången, alltså det är ju inte barn som sätter upp någon slags pjäs i högstadiet. De kunde ta Cream, Hollywood, duktig skådis.
Ja.
Och de har tagit det här då.
Men det är nog butts in seats, tror jag. Alltså, jag tror att det är producentbeslut. Var så här, Keanu Reeves säljer biljetter.
Ja, jag tror det också.
In med Skövde.
Om jag hade skrivit, nu vet jag inte, jag ska inte höja manuset eller regissören till skyarna här, absolut inte. Men om jag hade ändå försökt göra den här filmen, för då känner man att jag vill ändå göra en cool film, berätta lite drama. Och så kommer en producent säga, ja, Keanu Reeves ska spela en huvudroll. Ja. Och så här kommer det se ut, vi har testfilmat lite. Ja. Alltså jag hade blivit så sur.
Det är som när Vincent Chase i Entourage får höra att så här, James Cameron ska inte göra Aquaman som han är castad för, utan det blir, han blir så här, who's directing? Michael Bay. Off! Oh! Lämna rummet.
Ja, men man inser också att man är maktlös, för de bryr sig inte ett skit om det.
Ja.
Nej, men ska man ha sin vilja fram, särskilt som manusförfattare till exempel, då är det ju, då ska man ju skriva en film som heter I huvudet på John Malkovich, och så säger de, kan du tänka dig att ändra titeln? Nej. Mm. Och då är det John Malkovich som gäller, och då är det så.
Malkovich, Malkovich?
Malkovich, Malkovich.
Fagovich.
Al Pacino då, är ju, ja, men det är väl där också, det känns som ett sånt här ett projekt som ska så här, casha in på Al Pacinos nya röst. Han hade premiär för sin nya röst i början av 90-talet, och sen bara så här, det här kan vi sälja biljetter på. Ja. Al Pacino har en ny röst.
Alltså, det var något typ av sent gubbmålbrott som liksom, det inträffar efter x antal flaskor whisky. Jag tror det hände Lars Winnerbäck också, va?
Ja, det hände ju många. Alltså, det finns en stor komiker som heter George Carlin som gick från 40-årsåldern till 50-60 där någonting, där han fick den här riktiga den där rösten.
Just det.
Det är ganska roligt.
Och innan det var han lite mer mild liksom.
Det är ganska kul med gubbmålbrott. Det är ingen som har skojat den.
Tom Waits också gjorde också den, va?
Jag tycker Tom Waits har men det finns nog det är en intervju när han är 30 och han är typ såhär, well, you know, sometimes you gotta get what I have fun.
Ja, men då är det ändå ett halvår innan så låter han ändå såhär, hej.
Ja, men alltså hans tidigaste skivor och det som hände några år senare, är det har hänt någonting.
Ja, det har hänt någonting. Alltså, det är någonting som händer när gubbar blir riktigt, riktigt rädda. Då får
rädda.
De tår. Och så skriker de sig helt. Nej, jag vet inte vad som händer. Det kan man bara spekulera i.
Jag vill nästan, jag känner mig nödgad att dyka in på Al Pacinos slutmonolog redan nu. Och prata lite om den. Och kanske visa lite. För att jag har aldrig varit med om att så här, det känns som att de var så här, okej, Al Pacino, här har du din slutmonolog som satan. Har du några idéer? Han bara, oh, I got some ideas. Och de var typ, de tryckte aldrig på stoppknappen. Han dansar. Sjunger.
Alltså han dansar så mycket i den här filmen. Han är på dans.
Och liksom hela den.
Vad säger som att jag gör min gamla Scarface-pastisch när jag blir skjuten?
Exakt. Han bara, jag får ju lite Scarface, jag får lite av det här. Och gillar ni den här grejen från Gudfadern 2 där jag skriker och sen är lugn? Ja, jag gör den igen då. I'm a fan of man. I'm a humanist. Alltså det är så här, han får in allting. Det är som en typ en best of hans karriär so far.
Verkligen.
Men det är så här, och det var ingen som sa åt honom att så här, så ta ner det lite. Han bara får göra allting.
Ja, verkligen.
Någonstans att Nicolas Cage och bara sög åt sig som en svamp.
Ja, men typ. Och i en kontext där pappa ska se på när det hans syskon knullar. Jag menar, det blir woohoo.
Ja, nu borde du sagt det där med hans röst dock. Ja. För det är exakt så han reagerar. It's... Wow! Ho!
Ja, det är... det är något, det är en, vad ska man säga, ett montage,
ja,
av allting som Al Pacino så här. Det är någon pastisch. Är det pastisch?
Ja, men det är nästan som att han gör, det är nästan som att han säger, jag tänkte när jag såg det så här, testar han oss?
Ja.
Är det så att han är typ så här, jag ser om jag kommer undan med det här. Ja, ja visst, det var ingen som sa cut. Ja, ja, då får vi med det. Ja. Och det är bara liksom hur mycket som helst.
Jag läste att han inte var jättetaggad på att göra den här.
Han tackade nej 5 gånger.
Oj då. Ja.
Det var
tackade han ja den 6:e gången.
På den 7:e dagen.
Nej, men jag menar den 6:e gången. Till att spela Satan tackade han ju.
Ja, nej, men han tackade nej, för det var mer av en så här specialeffekts orienterad blockbuster movie. Och han tackade nej 5 gånger.
Åh gud, jag kan tänka mig det. Att, liksom, att djävulen ska sprängas tillsammans med halva Manhattan i ett stort eldhav i slutet. Ja. Det är väl kanske det de tänkte sig.
Och sen, säkert mycket sånt. Och mycket mer flygande demoner och lite sådana grejer.
Precis. I'm bringing out all the demons!
Men sen så skrev om det. Taylor Hackford gjorde en script rewrite. Och då tyckte Pacino såhär, ja, men... Han tyckte, Pacino tyckte, varför kan inte Sean Connery eller Robert Redford göra istället?
Han försökte lägga ut sin roll på.
Robert Redford tycker jag skulle vara skitbra, faktiskt. Sean Connery tycker jag inte alls.
Nej, men han skulle också läsa manuset och bara, I don't understand.
Well, how could God be an absent landlord?
Is God a landlord?
But we don't pay rent.
It doesn't make sense, no. I say no.
Nej, men Al Pacino gör en bra jävel. Det är ju någonting med... Alltså hela filmen är teatral och konstig. Det passar ju in att ha en teatral och konstig...
Ja, alltså det är ju en film som måste få ha det här. Ja. Man ska ju inte ta den här filmen på allvar.
Alltså vi måste ju komma till det, men det är en konstig genre det här.
Ja, det är en väldigt måste prata konstig
genre. Om. Vad är det för genre?
Ja, alltså, jag såg den för första gången nu.
Jaha.
Jag har inte sett den. Jag visste väldigt väl att den fanns och bedömde att det här är nog inte en film jag vill se. Mm. Och jag har liksom inte haft skäl att riktigt ändra på den.
Mm. När vi sa att vi skulle se den här, du bara, varför dum?
Men jag har sett en trailer och blev skeptisk och sådär. Men alltså, genremässigt, det är ju som att den stundtals är en sån här komedi och stundtals är en skräckfilm, lite såhär splatterskräck. Och stundtals så försöker den vara drama lite grann. Mm. Och jag ser inte riktigt att legobitarna kopplar ihop, eller?
Det är om vi säger såhär, om vi skulle... Du vet en varit eller liksom om man tänker sig en opera utan operasången.
Ja.
Ett melodram. Ja, finns det en sån genre?
Ja, det finns väl massa, men det
är... Vad heter en opera utan operasång? Finns det en sån?
Men den här filmen tänker jag mig, den hade varit logisk om det vore antingen en sån här.
Tolkien.
Men det kunde varit en sån lite splatterkultfilm, lite B-film. Där de bara flippat med handlingen och så slänger de in lite äckliga specialeffekter och så är de plötsligt lite konstiga och djävulen håller tal och sånt. Eller också kunde det varit en så här spansk, lite mer konstnärlig film. Lite så här surrealist, Buñuel eller de här senaste som har kommit, Pans labyrint och sådana där. Där de är lite flippiga och spanska liksom. Och det blir inte om att det skär sig genremässigt. Men när det blir så här blandning med någon sån John Grisham-drama och liksom Rosemary's Baby och någon slags... Vad kul om djävulen nu, så här Will Ferrell, Bad Santa. Det är en jättekonstig genre.
Det är en väldigt bra spaning, för det känns lite, om vi drar musikmetafor liknelsen, så är det liksom, det här är en dansbandsopera-punk.
Det hade ju kunnat vara briljant. Jag tycker att det blir konstigt.
Ja, men det hade kunnat bli briljant om det... Om det hade varit en enad front som gjorde samma film. Men det känns ju som att alla Charlize Therons scener är ju typ någon slags Rosemary's Baby-skräck.
Ja.
Och allting som Al Pacino gör är typ så, I'm having a good time.
Ja, men det är inte bara han, utan det är liksom massa skämt i manus. Det är massa så här lite, de har valt lite för uppenbara bibliska referenser. Och han håller alltid med att skoja om att han är djävulen. Och man ska förstå, sitta på det liksom. Ja, djävulen är typ här på Manhattan.
Och sen så är det här problemet med Keanu Reeves. Att han ska spela en person som är ganska smart. och man går, att man bara köper verkligen.
Och säga att det ska vara en rättegångsfilm samtidigt, för den vill ju vara det. Och det är svårt att få ihop liksom den här during a time to kill a few good men-känslan blandat med Charlize Therons Rosemary's Baby-skräck och Al Pacino som slickar sig om tänderna.
Och jag tror också
det är svårt att balansera det.
Jag tror också det att man får inte känslan att det är liksom en regissör med en konstnärlig vision som gör sitt projekt, utan man får också känslan att det här ska vara en stor Hollywood-film där de har presenterat sin idé Rosemary's Baby inför ett produktionsteam. De måste ha presenterat lite andra idéer och de försöker göra sitt bästa som hur hade Hollywood gjort en rättegång scen? De gör väl så här. Hur hade Hollywood gjort en lite så här skräckscen? Ja, med lite CGI och lite otäckt. Och allt är bara...
Nej, men vet du vad det här är för film? Nu kommer jag på det. Det här är ju en riktig cool skinnjacke kille på 90-talet film.
Ja, men alltså det var jag. Alltså jag minns det ju innan den här kom. Ibland får man bara höra om en tv-serie eller en film som man är så här, jag köpte den här innan jag vet någonting om den. Al Pacino spelar djävulen.
Jag
köper biljett direkt. För jag gjorde det 97 när den här kom. Alltså Al Pacino spelar djävulen. Djävulen är en advokat som har en juristfirma i New York.
Klart jag köper contemporary.
Klart jag köper biljett direkt liksom.
Spaning.
Och sen kommer allting annat med så här, Keanu Reeves var ju rätt ball. Han var ju ändå Point Break. Officer Point Break tror jag han hette, va?
Ja, exakt.
Det finns jättemycket där. Så det, jag tror att det är väldigt många producenter i den här filmen som har sagt så här: okej, butts in seats. Al Pacino spelar djävulen. Vi har Keanu Reeves, ung filmstjärna. Vi har rättegångsdrama. Det var ju också en jättegrej på åren. Det var Few Good Men. Och sen blev det så här firman. Alltså, alla gjorde en sån ung advokat då. Tom Cruise gjorde den, Matt Damon gjorde den, Matthew McConaughey. De bara radade upp alla hunkar. Alla skulle ju spela advokater i rätten.
Ja, men
så det finns alla de här, liksom, den tickar alla boxar för vad som är en säljande film 1997.
Men det den också har är att den har, det är rättegångskille med en skinnjacka på sig som hånglar med två tjejer samtidigt.
Vad är den här
och
filmen?
Och lyssnar på rock! Du vet,
de filmerna...
Sex!
Alla de filmerna ägde ju rum i södern också. Precis som är här. Han är i Florida och han är på den här baren som är charmig men sunkig. Och dricker shots och är så här, och är briljant fast han är ämnad för större saker. Så alla de där. Jag köper biljett direkt.
Han är ju regissören heter Taylor Hackford. Han också gjorde lite rewrites. Så att, hans första hit var En officer och en gentleman.
Jaha,
sen gjorde han lite musikvideos. Sen gjorde han Blood In, Blood Out.
Oh, god damn.
Sen Djävulens advokat, sen Proof of Life med Russell Crowe.
Också gillar.
Och sen Ray Charles biopic.
Men gud.
Väldigt spridd
karriär. Men det är ju bra grej. Alltså Blood In, Blood Out är en av min ungdoms allra största höjdpunkter.
Jag tror att just här, för att de andra verkar ganska så här, gedigna verk. Det här känns det just som att han hade efter varje action cut så kom den någon cigarrökare och bara, vi måste ha lite mer rättegång typ. Okej, cut. Jag tänkte på det, vi måste ha lite mer Rosemary's Baby. Det känns som att producenterna var kockarna och de var för många.
Jag kan tro det, och det är också något med att manuset saknar lite så här fingertoppskänsla. Men det är lite sådär, det är lite sådär, det ska vara rättegångsscener, de är okej, det ska vara lite Rosemary's Baby-scener, men, och djävulen håller tal och sånt, men det finns inget, det är inget bra tal liksom. Och de där, det är inte, det är något extra någonsin i det, det är bara okej.
Jag måste säga emot där alltså. Jag tycker att Al Pacinos tal på slutet är hela filmens behållning.
Jag tycker också att Al Pacinos tal är ju det som håller. Däremot Charlize och den här relationen, den går ju på tomgång hela tiden.
Ja, men den gör alltså, det, men inget är katastrofalt. Jag tycker att Al Pacinos tal,
de ska ligga med varandra. Det är så plågsamt, alltså, allting är bara så plågsamt mellan dem tycker jag. Och jag tycker hon är dålig.
Nej, det tycker inte jag.
Nej, jag tycker hon gör ett bra jobb.
Hon grinar hela tiden.
Nej, men hon är skitbra. Det är bara det att hon är i fel film.
Ja, men det är också
problemet.
Al Pacino också.
Ja, men jag tycker hon har ingen riktigt så här glänsande manus. Så jag kan köpa att Al Pacinos tal funkar för att det är liksom karismatiskt och kul. Men det är som ett klassiskt teater, klassisk teatermonolog har det inte så mycket i sig. Det är ganska mycket dravel med mycket svung i sig, tycker jag.
Ja, men det är ju leveransen.
Ja,
och det är därför det faller så platt.
Men det är så jag tycker om manuset generellt, att det lever upp kanske till att vara någon slags så här actionfilmaktigt, men det är inte ett starkt skrivet drama. Det har inte det där extra.
Nej, det
som alltså, hade krävts kanske.
Nej, men det är tuggummi bra.
Ja, precis. Liksom. Men filmen gör genremässigt anspråk på att vara något mer eller något annat än tuggummi bra. Och det är där jag tycker att det inte flyger.
Ja, det finns ett glapp där mellan ambitionen och resultatet.
Ja, precis. Det är nog det jag känner. Ja.
Men jag tycker en sak som jag faktiskt såg på den här gången, det är att så här, ja, men, för ni var inne på det, att Keanu Reeves karaktär ska vara smart. Ja. Grejen är att han ska ju inte det. Jag har sett igenom alla fall han vinner nu.
Mm.
Och det är ju inte han som styr dem. Till och med i det första, det här Gettys-målet med den här pedoläraren, så får man ju senare reda på att den här reporten är ju egentligen John Milton, alltså djävulen, förklädd.
Mm.
Och det är något moment där liksom under rättegången när han är typ så här: "Didn't you play this sexual game with the blah, 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 blah?" Och hon sitter där som är så här uppenbarligt kastad, lite fulare Hollywood-tjej för att man inte ska ha sympati för henne. Och så ser man att den där reporten sitter och ger någon slags menande blick. Det är som att han är aldrig, han vinner aldrig fallet. Den här han som slaktar geten, han ser till att den andra hostar så att han aldrig ens kan liksom lägga sig i, och så vinner han det på det sättet. Och sen så har vi det tredje fallet, oh, där
Gud,
han intervjuar ett falskt vittne. Så han gör aldrig någonting fast för att vinna.
Erik, det måste du ju ändå säga, att han har ju en big shot karriär. Han vet om att han gör någonting som funkar. Sen säger han ju också, men nej, jag vet inte hur det går till, men jag är skitbra. Betala mig mer, det är okej.
Precis,
okay.
Men poängen är att han har ju styrt honom sen dag ett. Han har inte vunnit något fall. Det är ju djävulen som har banat väg för honom.
Jag fattar din poäng.
Jag tycker det är en bra poäng att det han får reda på att han tror att det är han som är fantastisk, men djävulen har riggat allting.
Ja.
Och han är ju också begåvad, men min begåvning kommer ju från djävulen. Det är någon slags fusk i det.
Ja.
Han kan se saker om vittnena som andra inte
kan.
Men det är bara för att hans pappa är djävulen.
Ja, precis. Han bara, oh, she's been hurt. Hon ska inte vara med i juryn. Men det är ju bara för att någon nästan berättade för honom liksom. Det är inget speciellt med Kevin Lomax.
Nej, precis. Men jag tycker att det är en bra tematisk grej det där, att allting är fusk och riggat och han får reda på det. Så den har massa potential i sin grej.
Mm.
Jag älskar att allt är en dröm. Nej, jag
älskar att
Nej, det är eventuellt inte en dröm ju. Det är ju eventuellt
det är verkligen inte en dröm.
Det är ju det är lite fri vilja där som spelar in, va?
Ja.
Parallella verkligheter kan pågå så.
Ja, men jag tänkte också den här gången jag såg den. Det är så här, hur många gånger har det här loopats? Typ att det är liksom, han kommer ju aldrig sluta djup.
Nej, precis. Han
det var en rolig film.
Spoiler alert, men man ska inte lyssna på det om man inte har sett filmen. Men han skjuter själv, åker tillbaka till rättegångssalen i början.
Ja.
Är så jävla dum så att han inte förstår att om jag gör hela loopen igen så kommer det bara liksom bli samma resultat. Och så bara fortsätter han. Men han är för dum för att ta sig ur loopen.
Ja.
Så första rättegången är ju den enda som är lite spännande, skulle jag säga. De andra är ju totalt obegripliga och jag hatar dem och de är alldeles för långa.
Jag tycker inte de är så bra heller.
Frank Sobotka och Welcome to the Dollhouse, det är det enda jag blir engagerad i. För att han också sitter och gör någon typ av, ja, han sitter och runkar lite där i rättssalen.
Ja.
Det är offensiv.
Det är väldigt så här, även om du är liksom pedo,
ja.
Control yourself, man.
Not my dogs. Kom igen då, för fan, Frank. Men alltså, nej, men han är, ja, okej. Och Keanu Reeves är ju plötsligt ganska naiv advokat då, som bara, nej men kan han vara skyldig? Nej men då kan jag väl inte. Nej men kan jag? Ja, så att han verkar ju tro att han är en ganska god.
Ja, det är konstigt att han kommer på det där. Det talar ju verkligen för att han inte är så smart.
Ja, men så här, fall 62-63, alltså undantaget Gettys-målet, så är det typ så här, I can be guilty.
Hur låter det att förbereda det här fallet?
Exakt, så låter hans dialekt också. Kan vi tänka Ken lite
Reeves,
på hans söder?
Ken Reeves Deep South-dialekt är sådär, va?
Ja, det känns också, alltså jag kan inte ens avgöra något autentiskt, men jag hör hela tiden att det är någon som anstränger sig att prata en dialekt här.
Ja.
Hello.
Jag tror hans söderslang är lika bra som hans cigarettrökande.
Ja.
Ut med röken, ja. Ut med röken, fort.
Kan vi få se Keanu Reeves göra Pride and Prejudice?
Fy fan.
Ja, okej, okay. Charlize Theron då. Hon är ju jättebra, men allting, jag tycker hon är jättebra. Jag tycker hon är jättebra skådis.
Ja, hon är väldigt bra skådespelare.
Hon är också en bra skådis. Jag tycker hon är jättedålig i den här filmen.
Jag tycker hon är bra.
Alltså det är inte hon som bestämmer hur scenerna ska vara liksom.
Nej. Men hon, alltså scenen där hon ska sitta och bli upprörd över att han ger henne frisyrförslag.
Va? Alltså,
det är så roligt.
Vad är det? Det är John Milton.
Ja. Och djävulen bara, du, han är alltså ganska sympatisk, får man lov att säga. Han bara, du, har du funderat på att ta håret på ett annat sätt? Du vet den där, ja. Den där pudelgrejen.
Ja, hon, alltså, hon ser verkligen ut som en är från landet. Och så kommer hon till New York, rika människor i New York.
Jag har inte så mycket problem med den scenen. Jag tycker mer att det är så här första subtila tecknet på att de börjar så här psyka och bryta ner henne. Ja, jag tycker nog inte att den är så
störig. Jag tycker att den är så utveckling. Okej, det är något med att karaktären är så platt och att hela utgångspunkten är bara en så här uttråkad hemmafru som man inte riktigt orkar bry sig om.
Nej, det, hon har inte, hon har, alltså, med tanke på att hon inte har så mycket att jobba med, så tycker hon gör det jävligt bra. Hon är tydligen... ja, just det. Charlize Theron spenderade en timme om dagen under 3 månader på ett New York City psykoterapeut med en psykoterapeut för att öva på att vara schizofren. För det är typ det hon uppfattas som, att hon är liksom knäpp. Och så måste jag också säga samtidigt att...
Va?
Ja, och så måste jag säga samtidigt...
Hon har övat 90 timmar på
på att vara schizofren.
Jag tycker inte hon är så dålig. Jag tycker att
du
är
orättvis mot henne. Jag tycker du är starkt för
90 timmar.
Jag tycker hon är bra. Jag tycker hon gör sitt jobb. Det är manus och sånt som det
hänger på. Sen måste jag få trycka in den här också. Keanu Reeves spenderade massa tid med defense attorneys i New York. Och då måste jag få fylla i att Al Pacino spenderade tid med Satan för att slå på den här rollen.
Han kanske levde det livet med massa så här lättklädda kvinnor och klubbar. För det är ju det.
Ja, precis. Det är, väl, det är så man liksom, visar på vad det här är Satan. Han är advokat i New York. Det säger det lite om vad man tycker om advokater i USA också. Ah. Att Satan själv är advokat. Ah, ja, ja. Det är bra. Ah. Det är ett jobb för mig. Och sen New York och så är det massa kvinnor. Det är, så här, det är verkligen så här dekadensen och helvete. En bild av helvetet.
Ja, verkligen.
Att det är dåligt.
Det är konstigt. Det är också ett typexempel på krocken i den här filmen. Att man egentligen har liksom, hon som är schizofren tar livet av sig ganska så här tungt, blodigt och mörkt. Liksom. Uh-huh. Och sen så bara det här skämt i stil med att Al Pacino pratar om hur många advokater det finns. Och att nu är det vår tid som blir en sån här jävling advokat. Nu kommer advokaterna som är ganska fånigt skämt bara. Mm. En liten pik mot advokaterna. Det blir mer en Hasse och Tage sketch.
Ja,
och det är inget problem med den här filmen att blanda dem.
Jag kanske är lite elak mot Charlize Theron, men jag kände lite sådär, det var väl kanske den här när hon ska måla väggarna, då kände jag lite sådär, nu checkar jag ut på din karaktär då.
Jag hade svårt för den i början, för jag kände att det var så här, nej, inte ännu en gnällig hemmafru vars enda uppgift är att vara trött och klaga liksom.
Nej, absolut inte, för att hon bara, pedofil går fri, nu jävlar festar vi. Och så bara bam.
Ja, men sen shot byter
på
hon ju...
shot på shot.
Ja, men hon byter.
Nej, men sen också... är det någon som klagar på vilken färg hon väljer när hon ska måla några rum.
Ja.
Och då blir hon helt schizofren, vilket hon gör jättebra, men hon har övat en 90 timmar för. Men alltså, det är en tjej som har en grön kofta som säger, hon bara, Caribbean green. Hon går igenom alla gröna nyanser.
Det är också ett mansperspektiv.
Om en sous vide på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det, och du råkar ljuga om att du också hade en, och att den var så himla bra, att maten blev så otroligt god, och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg, för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja, då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig, och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor burken. Byggmax, var smart, handla billigt.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Skriver det där tycker jag.
Att det är det som får en kvinna att bli galen.
Nej, men alltså, bilden av helvetet är en sån här rik hemmafru som måste inreda tills liksom, och det tar aldrig slut. Det är ett drömliv för många. Det är ett jätte, alltså, det är ju, jag tror jag känner 100 kvinnor som har sagt, det där är mitt drömliv. Men för en man är det sådär, det där måste vara helvetet, va? Alltså, det där är min bild av helvetet, behöva inreda hela tiden i en skitstor lägenhet på Upper East Side.
Är det såhär rika mäns bild av hur deras hemmafruar blir såhär galna, typ såhär att ja, men jag har målat om igen. Åh, nej. Och sen så är de typ så här, de bara, hon är galen. Hon är galen. Vi skriver in det.
Oh my god. Alltså hon har en grön kofta och så säger hon så här, nej, den där gröna grejen kan du inte ha på väggen. Det är en helt annan sak, har en påse. Och sen så blir hon också galen för att de är i ett omklädningsrum och alla är där och det är jättenaturligt. Och så säger de så här, ja, och det är lite sexigt, men det är också psykande, för de säger så där, ja, ska du ta på brösten då, Charlie? Ska du ta på brösten? Nej, det ska jag inte. För tänk om jag blir lesbisk då.
Tycker du förbiser att de också typ så här visar upp drag av att vara demoner, ja, som också det driver henne lite till vansinne. Jag tror inte bara i brösttafsandet.
Nej, men hon håller ju på att kracka där innan. Men sen är det klart. Det är ju den lite läskiga grejen som händer, ja, i hela filmen som händer faktiskt i det omklädningsrummet. Så det är okej, jag är med dig där. Ja, men ändå.
Ja, det är en märklig bild av vad som är liksom härligt och vad som är helvetet. Det är ganska vinklat.
Alltså Rosemary's Baby, ja, där är det ju fan nedbrytning som pågår. Alltså, ja, bra jävla nedbrytning. Här.
Nej, det går inte att jämföra dem.
Rosemary's Baby är ju verkligen en skickligt skriven och regisserad så här, ett fallstudie. Liksom, man följer hennes psykologiska resa. Den här filmen, den försöker göra lite sånt, men den har inte koll på hur man gör. Den bakar ihop, nej, genrer och bara försöker göra det lite sådär. Så här gör man film.
Och det stör mig som fan att det som liksom, det som ska verkligen visa det, det är dels att hon ska ändra sin frisyr och dels att någon tjejkompis inte godkänner hennes färg på väggen. Och att hon bara, nej, men nu har jag ju ändrat min frisyr. Och Keanu Reeves är såhär, ja, hur mår du egentligen? Det är en ganska stor förändring.
Och men jag sen tror att det hade funkat med bara små tweakningar i...
Nej, men det är ju killars största skräck, som Martin sa. Det där med hemmafru som fixar väggarna. Nej, tjejer som klipper sig.
Jag har varit
det är
där...
otroliga trauma.
Jag tror också att från ett... Alltså, man kan lika tänka från ett feministperspektiv att man har den där liksom, att vara hemmafru och bara in och sånt hemredning. Det är ju en mardröm. Det låter trevligt, men sen är man där och det enda man gör är att pynta och ha massa förljugna väninnor.
Det får vi inte se i den här filmen, Ola.
Nej, men jag ser inte att det skulle vara en mansperspektiv att man hatar inreda, utan det är lika mycket sån här karriärskvinneperspektiv. Att gud, tänk bara hemma, bara ägna sig åt att måla om väggarna, att måla om och bara titta på färger. Jag skulle bli tokig. Det tycker jag känns som ett typiskt kvinnogrej att tycka. Liksom. Om jag hade mitt jobb och någonting att jobba för, så hade jag blivit sinnessjuk, och det är ju det den här kvinnan blir. Liksom.
Och sen slänga lite demoner återigen, vill jag upprepa.
Ja, alltså, det är fortfarande pattar i bild, men man kan ju inte absolut titta på det läskiga ansiktet.
Men från den vinkeln så är det ju extremt progressivt. Det är en progressiv vinkel du har.
Ja, men jag tror att
en modern kvinna är behöva inreda till
Jag tror att det är tänkt så. Sen vet inte jag hur mycket de har tänkt.
Men för henne var det ett steg upp. För hon var ju sån här, hon typ så här, vad heter det, beslagtog bilar, var sån utmätare i Florida. Mm. Hon bara, fy fan, hatar det jobbet. Vad skönt att komma till New York. Hon var ju den som drev på. Mm. Och så kommer hon dit och så var det så här, åh gud vad härligt. Vilken lägenhet. Hon blir helt liksom förtrollad av den här lägenheten.
Ja. Hon vill ha bostad och barn.
Ja, precis. Och sen blir det ju fel. Så. Mm. Men nej, jag fattar inte. Nej, jag tror generellt att det är så här, det är bilderna. manliga producenters och regissörers bild av helvetet. Mm. Det att behöva inreda i oändlighet.
Jag vill också adressera...
Hon klipper av sig håret. Ja. Hon har långt hår.
Det var nog Charlize Therons idé, tror jag. För jag vet vad en kvinna, liksom, bilden av en galen kvinna, det är när hon börjar klippa håret. De bara, ja, bra, bra, bra.
Nej, lugg menar du nu?
Ja, ja, det är också färgiga lugg. Konstigt.
Ja. Mm. Ja, just det.
Det var producenterna på något möte under produktionen bara, min fru har blivit helt tokig, vet ni vad hon gjorde här om dagen. Ja. Hon kom hem, hade lite kortare hår. Det här är ju guld. Ja. Gå ner till Taylor Hackford.
Och sen så tillbaka till den här fantastiska relationen med den mjuka och känslosamma Keanu Reeves som var mitt i ett bråk bara, time out! Till sin fru som ett barn. Är det inte det han säger vid något tillfälle?
Alltså, time out! Let's start over!
Okay.
Inget han gör funkar. Nej, alltså, han är...
Men för att vi kan avsluta...
Det är hennes fel, är det jag försöker säga.
Charlize Theron var faktiskt tveksam till att ta den här rollen, men det var främst för att det var naket i, och hon var inte... Det var inte hennes... Det var liksom, det stod inte på hennes lista av roller hon skulle tacka ja till att göra. Hon hade tackat nej till Showgirls innan. Men hon...
Ja, oh, gud, skulle hon göra den huvudrollen?
Ja, hon blev tillfrågad.
Ja, var glad att hon inte tog den.
Ja, gud. Så hon gjorde den här istället, så fick hon näcka lite.
Mm. Mm. Jag gillar att det är naket i filmen. Jag tycker det matchar temat bra.
Det är naket nu.
Åh, oh, vad jag längtar till Patreon.
Ja, men det är...
Jag kan tavla min nakna människor på i bakgrunden. Ja.
Men, spara!
Spara. Men, spara. Det
här måste man betala för. Men...
Jag är ett fan av människor.
Man behöver inte kraka på. Nej. Min
nakna gud, jag kan inte låta bli.
Jag är fan, man.
Stopp!
Men, nej, men jag tycker att det skapar en bra brygga. Om ni ska ha djävulen i New York, så är det rimligt att det förhandlar om naket och depraverat och inte bara vara massa monologer om rättegångar. Det är genre-elementen som jag tycker ändå är organiskt. Och det är också bra för skinnjackemännen liksom.
Ja, vi är inne på det. Och de kan säga så här, men det är klart att det är perfekta kroppar. Det är ju djävulen som har skapat dem. Och så kan man komma undan med det argumentet att alla tjejkroppar är helt amazeballs. Nej, just det, de till och med opererade så.
Ska vi ta lite siffror? Och,
siffror?
Siffror eller trivia?
Ja, jag börjar med siffrorna. Och lite trivia. Mm. Connie Nielsen som spelar den här Bella vad heter det?
Bella Notte.
Bella Notte.
Ja, den italienska vad heter det? Juristen.
Ja, exakt.
Syrran/love mamman till det kommande barnet.
Hon heter Cristabella Andreoli. I alla fall Cristabella som betyder beautiful Christ. Hon är naken 30% av sin sentid. Så fick vi lite siffror och trivia.
Är det inte så att hon har exakt den frisyren som djävulen inte vill att Charlize Theron ska ha?
Exakt. Och jag tror att jag läste något trivia om att det var exakt det han spelade ut, för att han vill få Lomax att bli mer intresserad av den där tjejen än av Charlize.
Men det finns
otrolig snäll tolkning av det.
Jag tror att den här filmen har smarta grejer inbyggt, bara att det inte sitter ihop liksom.
Nej, precis. Det finns planterat, och sen var det massa, det fanns bortklippta scener.
Det var någon som inte hade briefat den som gjorde kostymen.
Tanken måste ju ändå vara att de är väldigt lika, för de är ju påfallande lika. När jag först såg den så tänkte jag, var är det samma? Nej, just det, det är en annan tjej.
Jag tycker inte det är särskilt subtilt att John Milton försöker få Lomax att bli intresserad av Cristabella.
Men att de också är lika när det gäller frisyr och sånt. Tydligt.
Nej, men det ska finnas någon tydlig linje där, men det hade kunnat vara tydligare. Det var ju bortklippta scener till exempel där det fanns mer fog för hennes misstanke om otrohet och så här, saker hon fick se och så. Så det fanns sådana saker. Men tillbaka till siffrorna.
Okej, jag missade det här.
Den var bortklippt. Budget 57 miljoner.
Ja, rimlig budget för. Alltså, Al Pacino ska väl ha 10 av dem.
Ja, Keanu Reeves accepterade en lägre lön så att Al Pacino kunde få sitt asking price. Men när Al Pacino hörde det så donerade han delar av sin lön till välgörenhet. Men Kunde du inte ha gett de pengarna till Keanu Reeves istället?
Ja, men det
jag.
Var väl till det ensamma förståndshandikappade män.
Ja, till hemmet där de en gång hittade Keanu Reeves.
Nej, jag okay.
57 miljoner budget och mycket var säkert Al Pacinos lön som han sen donerade bort till välgörenhet. Mm. Och den spelade in 153 miljoner nästan.
Oh. Mm.
Worldwide. Den la sig det här året på plats ganska högt upp, tror jag. 25 la den sig på. Det toppade det året av Titanic, Lost World, Men in Black och Air Force One, Tomorrow Never Dies, As Good As It Gets, Liar Liar, My Best Friend's Wedding, Femte Elementet. Vet ni förresten hur många vi har sett det här året, 97?
Alltså det låter som många, fem kanske.
Det här är sjunde filmen vi ser från 97. Mm. Vi har sett Boogie Nights, Starship Troopers, Good Will Hunting, Face Off, Femte Elementet, Titanic och Djävulens Advokat.
Det är ett bra år. Jag var 21 och det var ett bra år.
Ja, det här kan vara det året från vi har sett flest filmer från.
Mm, nej, men jag håller med om det är bra.
Mm. Vi har 88 också, vet jag, i ett stort år, men jag kommer inte ihåg nu på raka.
Det är ganska ambitiösa filmer, många av dem på något sätt också.
Ja.
Boogie Nights.
Och sen... Ja, jag har inte så mycket trivia. Jag har lite casting har jag också. Joel Schumacher var tänkt till att regissera 94. Och då var det Brad Pitt som skulle vara Kevin Lomax. Så att vi var inte så långt bort från den här liknelsen. Christian Slater eller John Cusack. Edward Norton var också tilltänkt.
Alltså det är så roligt, för det där läste jag också någonstans. Och det känns så... De har gått igenom alla.
Ja.
Och sen så blir det bara... Okej, måndags... Tisdagsversionen, onsdagsversionen. Ja, det blir bara värre och värre på något sätt. Och sen till slut så.
Vilka tror ni var tilltänkta som John Milton då?
Bara Al Pacino.
Nej, vi ska se, 97.
Mm.
Vad kan det ha varit?
Tom Hanks! Nej, jag skojar bara. Nej. Förlåt. Förlåt, jag skrek.
Det var roligt. Det var intressant att se en så snäll person spela djävulen och se vad som händer. Liksom.
Det hade faktiskt, nu när jag säger det, varför frågar man inte Tom Hanks?
Men det är en annan film lite grann. Ja. Men det
hade aldrig gått.
Nej, jag tror inte på det. Men jag hade ändå velat se det bara för att se hur det blir. Även Robert Redford är lite för snäll, men det har också varit lite spännande.
Ja, men där hade det faktiskt funkat, tycker jag.
Ja, man tror
han kan,
på honom.
Han kan spela lite jävlig, liksom.
Ja, man tror på honom i den.
Kevin Spacey var tilltänkt.
Det hade ju självklart funkat.
Richard Gere var tilltänkt.
Nej.
Nej, för plats. Han sitter mitt emot Keanu Reeves.
Ja, oh, gud.
Det är typ såhär, hello. Hello. Det är inte en känsla på för sista 15 minuter där Conny Nilsson kämpat som ett djur.
You can call me
that. Det här skulle bara bli
filmen. I'm a fan, man. He's an absent landlord.
Jag ska kolla på Pingu, liksom. Stela blickar.
Det skulle blivit filmen med den där tjejen som gråter hela tiden i så fall.
Ja, eller
hur? She's crying, I know.
Can you just cut your hair, please?
Ja, men, och sen Donald Trumps private residential multi-level apartment i Trump Tower använder de som Alex Collins home. Det där allt med gulddekor.
Ja, jag kände igen det. Ja. Alltså, det hela guldpläterade allt kändes väldigt så...
Han har ju en cameo by mention också.
Just det.
De säger Donald Trump skulle kommit, men det var någonting bla bla bla, säkert med Mort Zuckerman. Jag undrar, och det får mig också undra lite så här, alla som är kring John Milton, kring djävulen, är de demoner eller inte? För att hela det här tjejgänget verkar ju vara demoner. För att de kan typ, även hon, assistenten blir det när hon visar spegeln för henne där i slutet i hennes dödsscen. Mm. Men det är också Eddie Barzun som inte visar några tecken på att ha någon slags demon i sig. Så vad är strategin för John Milton? Och...
Ja, men det är väl ett blandat gäng.
Alltså... Det är ett blandat gäng? Ja, vissa har andra inte.
Ja. Jag tror att det är väl lite... Det går ju inte in på metafysiken i det. Det är ju inte glasklart vad det innebär att vara demon, om det är människor som har demoniserats eller om de är demoner utklädda till människor.
Nej.
Och sådär. Det finns ju lite flummigheter.
Kan det vara en könssjukdom?
Att det är bara kvinnorna som har det.
Ja,
ja, för det är bara kvinnorna som visar det,
så.
Tror jag.
Det känns lite som när de försökte förklara kraften i Star Wars, att det är bättre att låta det vara.
Ja, jo, men det är midi-chlorians.
Det är mycket bättre osagt. Det är mycket bättre att vi spekulerar än att de skulle liksom förklara det.
Men jag tror, rätta mig om jag fel någon, men jag tror att det bara är kvinnorna som visar upp de här groteska demondragen.
Vet du varför? Och det här är lite det man gillar också med den här filmen, är att det är som vampyr, den är cool och sexy! Ja, och det är det som också är lite, det är lite farligt. Alltså den är typ som finns det något så här farligare Carlings? Något farligare Carlings?
Carlings? Ja. Klädbutiken?
Ja, alltså du vet, något så här lite mer
Ed Hardy.
Ja, ja, där tror jag vi har det. tjejer. Och så ska de liksom säga, det är två tjejer. Och då slickar de lite på varandra. En hiss.
Men det är lite som de här vampyrer, sexy vampire.
Ja, precis.
Men det är en rätt bra liknelse, för det är ju mycket, på många sätt mer en vampyrfilm än en film om gott och ont liksom.
Ja, verkligen.
För djävulen känns ju inte, det känns ju inte som att han är allsmäktig och slåss mot Gud, utan det är mer han är så här levt för alltid och har massa tricks för sig.
Ja.
Han har övernaturliga förmågor och är levt i tusentals år.
Ja, men precis, precis. Ja. Ja, men den är ju lite, men det, jag vet inte, det kanske är en del av his pitchen du just läckte, som faktiskt var i. Det var typ Al Pacino och djävulen, de bara go on. Ja, men det är två tjejer.
Ja, men det var ju i den hissen också.
Jag gillar den delen av filmen. Jag tycker när det går från rättegångsdrama till att bli lite mer så där äckligt sex och sånt. Jag tycker det flyger mer. Jag var positivt överraskad av den glidningen liksom.
Ja, ja.
Ska vi prata om slutscenen då? Slutmonologen. Jag har någon sorts uppfattning om att när man ska pitcha en film för framförallt Al Pacino, men även andra liksom stora av hans dignitet, så skickar man liksom den stora monologen till
just
honom
det.
Först.
Ja, just det.
Som i Any Given Sunday. Då bara så här, halftime pep speech. Så bara får han läsa igenom det och bara, nej men det här är bra.
Ja, ja, ja.
Det här kan jag jobba med. Och sen så jobbar han vidare liksom.
Jag tror Al Pacino mer än någon annan, tror jag.
Ja, det tror jag. Han behöver den här monologen.
Jag tror det också. Han älskar sina monologer. Ja. Korta som långa.
Ja, men vem gör inte det? Det är väl därför man vill vara skådis, för att få...
Jo, det tror jag också.
Kanske, men
jag tror att för att han ska vilja ens titta på ett manus. Då är det så här, skicka den stora monologen först, så kan vi se vad vi kan göra sen.
Ja.
Eller något, du förstår vad jag menar.
Jag köper det.
Alla vill ha en stor roll, men jag tror att Al Pacinos standard svar på text är skicka monologen.
Speciellt om han har en sån knapp på telefonen liksom.
Send the big one.
Vi kan ta samtalet.
Ska vi kolla på den? För att jag har tankar om den.
Ja.
Let me give you a little inside information about God. God likes to watch. He's a prankster. Think about it. He gives man instincts. He gives you this extraordinary gift, and then what does he do? I swear, for his own amusement, his own private cosmic gag reel, he sets the rules in opposition. It's the goof of all time. Look, but don't touch. Touch, but don't taste. Taste, don't swallow. And while you're jumping from one foot to the next, what is he doing? He's laughing his sick fucking ass off. He's a tight ass. He's a sadist. He's an absentee landlord. Worship that, never.
Better to reign in hell than serve in heaven, is that it?
Why not? I'm here on the ground with my nose in it since the whole thing began. I've nurtured every sensation man has been inspired to have. I cared about what he wanted, and I never judged him. Why? Because I never rejected him, in spite of all his imperfections. I'm a fan of man!
Ja, den håller ju på, men det där får ju fan räcka. Fan, det är ju toppen ju.
Ja, men det är ju som godis... snusk. Alltså det är som, det är liksom som öron...
Innan vi ens skulle se den här, då tog jag fram den på HBO någon gång och bara, oh, jag vill se Fan of Man-monologen med Al Pacino.
Jag, tror att det jag inte gillar med den är att jag tycker ämnet är ointressant för mig. Mm. Alltså hela sådär, nu ska vi ta djävulens argument mot Gud och känns som att det resonerar inte. Jag bryr mig inte om frågan och det känns gammalt redan då på något sätt.
Orden är helt ljumma, men det är Al Pacino man njuter av
jo,
att se.
Men jag tycker det är bra Al Pacino. Alltså, det är ju verkligen vrida upp Al Pacino-reglaget liksom. Ja. Så man får ju acceptera det, men det är ju kul när han gör det.
Ja, det är jätteroligt.
Ja, men jag vill än en gång säga, om ni inte har sett hans tolkning av Roy Cohn, när han också är en sån här advokat som är fruktansvärt jättejävlig, men som faktiskt har ett bra manus och är en pjäs, så finns ju den också på HBO. Och den liksom ekar ju här, fast den är smart och på riktigt bra.
Mm-hmm,
och där har han ju en sån här per avsnitt.
Oj.
Alltså,
vad är det för någon? Är det ny? Eller?
Nej, det är en miniserie från 90-talet. Meryl Streep är med.
Bra. Vad heter det? Fick vi ett tips
Angels
också?
Angels in America.
Det handlar om AIDS-epidemin. Sådär, va? Eller?
Ja, men det är mycket så här gud. Det är mycket gud och spöken och liksom religion.
Nej, det kanske var den jag tänkte på.
Flippiga. Jo, men det är säkert
det. Det är spöken som har dött i AIDS.
Ja, men det är typ. Nej, men det är mycket sån vinkar hit på dit.
Ja. Har ni någon favoritreplik? Eller någon annan scen ni
alltså,
gillar?
Det är så svårt att plocka ut i det här. Alltså. Ja. Det är så mycket med Al Pacino. Alltså, alla hans scener är så här helt... Hela den där tunnelbanescenen när han börjar prata spanska med den där killen.
Mm.
Det är så himla mycket Al Pacino hela tiden.
Åh, gud.
Det finns ju... Vi har ju en... ska vi se. Vi har ju en liten... Ett litet montage, va?
Ja!
Där, vad är det för någonting, Erik?
Det är Al Pacinos alla skratt under hela filmen. Vi tittar. Det är inte jag som inte. Fantastiskt.
Oh, gud. Så mycket skratt, så otroligt lite glädje.
Ja.
Men det är mycket kort och arg och ho. Men jag gillar den här scenen när han står och pratar typ något asiatiskt språk med någon och bara he's got a chicken blind as a bat. Jag kommer inte ihåg vad han säger, men han säger något jätteroligt, it never loses, och sen så bara och sen så går det är bara så här konstig man of the people. Och sen så det här när han förklarar varför man ska åka tunnelbana tycker jag också är väldigt roligt.
Ja, det är många bra faktiskt.
Jag gillar när han säger vad är det han säger? New millennium's coming up. Big fight, round 20.
Det var de fan vad de kåsade upp det där millenniet alltså. Jävlar.
Ja, det var ju inför millennieskiftet.
Gud vad vi väntade på satan. Herregud.
Rädslan för millenniet, det gav ändå Keanu Reeves lite extra push i karriären, eller hur?
Ja, men jag tror det var
med Matrix
många...
menar du?
Ja, till exempel. Men den här.
Ja, Matrix kanske, men den är väl lite dystopisk men obestämd, att det hade vi inte så mycket med millenniet att göra, men däremot End of Days är en sån som verkligen är med Arnold, där det verkligen är typ så här på 12-slaget år 2000, då kommer han liksom.
Jag tänker mig att alla sådana där tekniska filmer på 90-talet egentligen handlar om ångest inför millenniet.
Så är det väl, lite outsagt, så det håller jag med om.
Men lite långsagt, men sen gillar jag också när han pratar om att han ligger med en tjej och att hon inte kan gå efteråt.
She's walking to the bathroom. She's trying to walk.
Jesus. Och Keanu Reeves försöker liksom. Han bara.
Ja, men jag tycker det finns något. Det är ju lite mörkt också. Att det är lite fnissigt sådär. Han är lite så här, jag jävlar, jag gör som jag vill, jag bad massa tjejer. Och sen så är det så här, oj, du våldtar folk, du dödar folk. Och att man kommer ända dit så att man får känna, okej, okay, han är ond på riktigt liksom.
Ja, det är jävligt.
Så man förförs lite och sen så plötsligt, okej, men du är fortfarande med på båten nu då?
Ja, just det.
För det finns något fint i det.
Det är jävligt mörkt när hon berättar att han har varit där och våldtagit henne hela eftermiddagen.
Ja, och man får se hennes kropp och det blir så här, vänta, okej, det är det här, det är den här killen vi har myst åt.
Ska vi gå till frågan?
Det tycker jag vi gör. Vi har ju massa av verka i Patreon sen.
Ja.
I eftersnacket.
Ska vi börja med Ola då?
Ja.
Jävlas advokat, håller den?
Nej, jag tycker inte det. Jag tycker som sagt att det är delar som inte sitter ihop. Det är firman och Rosemary's Baby och en kvinnas doft som de bara, vi gör alla tre filmer och ser vad som händer. Och vi har så här medelmåttor, tror jag kan skriva det här manuset. Och sen kommer den här personen och reda det här. Vad kan gå fel nu? Ja, men titta, är det Keanu Reeves som kommer gående i sin bulldegskostym utan ansikte? Så nej, den håller tyvärr inte. Det finns saker i den som är kul. Det är kul att någon i Hollywood har ändå försökt göra en sån här lite flippig film, men nej, jag tycker inte.
Fan, jag gatsi håller den.
Oj. Nej, det var mycket bra sagt.
Ja, det var bästa slutpläderingen jag har hört i den här podden, tror jag.
Ja, jag är helt med Ola. Allt Ola sa, nej, den håller inte.
Ja.
Och Erik Broström.
Jag gillar den.
Ja. Ops, jag gillar den också.
Alltså jag hade jävligt svårt för den. Men jag tycker att den, jag menar, den håller ur det perspektivet att jag tittar vidare när den är på.
Ja.
Jag gillar att se Al Pacino springa runt på New Yorks gator och vara en charmig jävel.
Mm.
Det är någonting. Och Keanu Reeves är flat as fuck. Men jag vet inte, är det någonting, jag bryr mig inte riktigt heller om att han är det på något sätt.
Nej.
Han får vara det.
Ja.
Jag tycker han håller, men jag fattar ju att det är ju, jag håller med, jag tycker den bästa sammanfattningen av filmen. Men jag tycker fortfarande att den håller trots det, så jag är nöjd.
Jag är svårt att säga om den håller. För att det är samma sak när vi pratade om Mars Attacks. Och det är samma sak, alltså den är ju, den går inte att se, tycker jag. Men den är fortfarande sevärd. Alltså den håller inte, men den är sevärd. Och jag tycker inte den här håller som film.
Mm.
Men den är sevärd för Al Pacino, precis som Mars Attacks är sevärd för Jack Nicholson.
En sak som jag ändå skulle säga till dig, att många filmer, speciellt om man inte gillar dem, är ju sådär, man fattar precis allt som ska hända och man orkar inte riktigt se. Den här filmen kände jag ändå, jag vet inte riktigt vad det här kommer ta vägen.
Nej.
Alltså vissa saker var klyschiga och sådär, men det var inte sådär som, jag vet inte hur det här kommer sluta, jag vet inte vad som ska hända nu, så det fanns ändå en viss sådär nyfikenhet.
Mm. Jag tror jag har knäckt koden där, men jag vill inte avbryta det mitt i, men jag vill bara inflika. Om man känner det, att så här, jag vet inte vart det här är på väg, då finns det en kanske 50% chans att allt bara var en dröm eller något sånt. För då behöver du inte följa den här liksom konventionella storytellingen, utan det kan vara så här, det kan bara bli värre och värre och värre. Och hur ska det sluta? Det var bara en dröm.
Nej, jag hatar det. Det finns inget mer jag hatar, alltså, hatar mer än det där. Det var bara en dröm.
Jag tror att det är allmänt accepterat att så får man inte sluta en film. Nej, men den här filmen är väl på gränsen.
Men det var ju inte bara en dröm.
Jag tycker det är okej.
Då är ju det cop-outen från det var inte bara en dröm. Nej, det pågår olika parallella verkligheter.
Ja, multiverse.
Det loopar. Men hur vill du avsluta då, Martin?
Jag säger att den inte håller. Men ibland kan man gå in och se filmen bara för Al Pacinos slutmonolog, eller lite olika små Pacino godisbitar. På så sätt så ska man se den här, men nej, den håller inte heller. Så vi har
3-1 mot mig.
En klassisk 3-1 där Brosa ger ett symboliskt försvar. Ja.
Precis. Du är fan, you got heart.
It's one for the books, it's one of those.
Vem är det som har got heart? Är det i True Romance hon som ska ha dem med korkskruven?
Just
det, Erik.
Jag håller på att få spö av Tony Soprano. Jag försvarar mig med en korkskruv. Det är 3-1 symbolen.
Ja. Vad blir det nästa vecka?
Nästa vecka då kommer vi se Midnight Run, efter som blir liksom en palette cleanser efter den här advokatjäveln.
Ah.
Nice.
Så du ska se om Robert De Niro är så rolig som vi minns honom.
Det är jag minns honom så jätterolig.
Ja.
Kul. Ja. Jag har varit Martin Sonneby, du har varit Ola Aurell, du har varit Fanny Agazzi, du har varit Erik Broström. Vi hörs i Patreon exklusiva materialet.
Ja,
nästa. Kör då.
Hej.
Mm.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.